av serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna till Hög av serier, avsnitt 286, vill jag säga. 7 är det till och med. Nej, Jesus. 286, någonting sånt. Hur som helst. Jag heter Anton Bjuvald och med mig har jag som vanligt
Fredrik Kaplan, det är jag.
Och Anders Lundgren.
Det är du.
Ja, yes. Det finns bara en av mig och det är jag. Det finns bara en av dig och det är du. Det finns bara två av oss och det är vi.
Tack. Vackert.
Ja.
Det kommer vara mycket sång och dans. Det är sommar. Vi är inspirerade av den svenska sångskatten.
Ja, precis.
I det här avsnittet. Så vi varnar redan nu känsliga lyssnare som kan behöva liksom ta en paus ibland och sådär.
Ja.
Tänk på det innan ni börjar lyssna på allvar.
Ja. Annars kan det bli som Gloria Estefan sa. The rhythm is gonna get you.
Ja.
Ja, vi ska prata serier och serietidningar och annat härligt i detta avsnitt. Men vi tänkte börja med att prata om en serieskapare som har gått lite snett ut i terrängen, om man säger så.
Ja, vi har
Fredrik Kaplans favorit Howard Chaykin. Take it away.
Ja, jag nosade upp det här som en blodhund när jag var ute på Twitter och trålade och såg precis att Howard Chaykin var i lite blåsväder. Han gör en serie som heter Divided States of Hysteria, som och det senaste omslaget visar en lemlästad man av pakistanskt ursprung som är hängd, och så är det något fult klottrat på honom och sådär.
Mm.
Och det är som, den här serien ska handla om just vart USA är på väg om man inte drar lite i nödbromsen. Men folk reagerade väldigt negativt i det här omslaget.
Ja.
Man kunde varför, men de gjorde det.
Ja, det är en hård bild.
Ja, så att han, jag har inte läst, men Howard har skrivit något svar och det har kommit någon så här official statement från förlaget.
Vilket förlag är det?
Jag tror det är Image.
Jaha.
Okay. Så att, det är väl det som är det senaste i Twitter-sfären.
Ja, okej. Okay.
Twitter-potatis.
Ja, okej.
Okay. Fredrik Kaplan.
Ja.
Han skrattar ut bara när någon säger Twitter-fight. Twitter-fight.
Ja, det där är... Ja, jo.
Jag vet inte, alltså, ska man försvara å ena sidan att jo, men det är klart han får ha vilket omslag som helst. Men,
ja, men så här, då får han väl ta att folk blir förbannade. Ja. Så, då är vi klara med det. Ja.
Men han ogillade reaktionen, eller vad var...
Ja, det tror jag.
Twitterfighten.
Det tror jag verkligen. Jag bara, ni är dumma i huvudet, antagligen, han svar. Utan att ha läst.
Ja.
För vi gjort på faktakoll.
Bra. Vi fortsätter att upprätthålla den här journalistiska nivån som har etablerats, att man ska hålla den för tiden. Nämligen att inte kolla någonting innan vi börjar prata skit.
Jo, vi har kollat att det är den serien han har gjort omslaget. Det, allt stämmer.
Aha.
Och folk har reagerat negativt.
Och egentligen en anledning till att vi tog upp det var för att det var Howard Chaykin.
Ja,
du tycker illa om Howard Chaykin.
Ja,
Howard
Chaykin.
Så där har ni det. Nyhetsvärde högt på listan.
Ja, verkligen.
Men någonting som verkligen har högt nyhetsvärde, i alla fall för såna folket runt där bordet, det är att Stan Sakai berättade glada nyheter i veckan.
Ja, Stan ska återförena Getting the Band Back Together igen, så att säga. Det är 33 år sedan idag. Usagi Yojimbo told his band to play. Nej, men i alla fall. Teenage Mutant Ninja Turtles och Usagi Yojimbo hade ju en crossover tecknad av Stan Sakai för 33 år sedan. De är ju lite samma andas barn. Det var ju där 84 som det var den här, det var ju Turtlarna som gick i bräschen för den här svartvita boom och sedermera bust historien som var i sent 80-tal. Det blev en väldans massa muterade djur och lite halvt om halvt parodiska serier som kom ut och sålde i stora upplagor under ett bra tag i alla fall. Få av de serierna är ju fortfarande
vid liv,
men Turtles och Usagi Yojimbo är
de håller fortfarande.
Ja.
Precis.
Och du hade lite andra uppgifter där, va? Att
nej,
senare...
Ja, precis, men inte av Stan Sakai. Precis, jag vet att det är en svensk, det finns någon, en svensk serie, sån här antologi från, jag skulle gissa på slutet av 80-talet, början av 90-talet, någonting som jag nog inte kommer ihåg. Det var inte, jag tror inte att det var Samurai, men jag vet inte. Jag har inte,
kan
det
inte det ha varit den gamla serien då? Som
fast det var definitivt inte tecknat av. Nej, okay. För det var två serier. En som Stan Sakai hade tecknat och sen var någon, som, någon annan som hade... Jag tror om det var så att de hade liksom... Ja, jag vet inte fasen hur det var. Men den var i alla fall... kommer jag ihåg att jag tyckte var väldigt bra i alla fall.
Ja.
Båda var väldigt bra.
Ja.
Men det var också, där var, i den var det också en crossover mellan Usagi och Jimbo och ensam geten och lammet.
Just det.
Där, alltså, det vill säga Itto Ogami från,
ja,
från Lone Wolf and Cub, ja, precis. Ja.
Inte Lone Goat and Cub.
Nej.
En kid.
Ja, precis.
Kid.
Ja.
Ja.
Ja, det är det heter på lamm.
Mm.
Men heter det på getter också?
Nej, geting heter det då. På svenska.
Är det så?
Unget.
Ja, ja. Ja, ja. Men i alla fall, men Anton, kommer du köpa den här?
Det tror jag nog. Jag är ju ett stort fan av båda. Mm. Jag var ju där förkärleken för all typ av japansk, kinesisk martial arts sånt där. Som tangerade båda Usagi och Jimbo och Turtles. Så att, jag kan inte säga att det ena födde det andra, men det eldade på varandra, kan man säga.
Tränar du kampsport själv? Eller?
Ja, faktiskt. Skulle många år var det då? 3 eller 4 år så tränade jag Aikido faktiskt.
Ja, jag tränade också Aikido faktiskt.
Jaha.
Ser man på.
Trevligt.
Före eller efter du hade sett Steven Seagal-filmer?
Ja, det var för långt före faktiskt.
Ja, jag tränade när Under belägring 2 kom ut. För att jag var nämligen för liten för att gå och se den. Men de andra på Aikido-klubben skulle gå och se den.
Under belägring 2?
För det var nämligen 15-årsgräns på den.
Ja,
och jag var bara 13 eller 14.
Ja, svårt.
Vad hände i tvåan?
Då var han på ett tåg.
Ah, jag tror inte jag sett den här.
Det, jag såg den faktiskt för typ 2 år sedan.
Dark
för
Territory.
Ja.
Den är skön.
Jag är stor fan av första, men
ja, den är mycket bättre än andra, men andra var inte helt värdelös. Den var rätt rolig faktiskt. Han är kock på tåg där.
Givetvis. Ja, han är kock där.
Ja. Men Aikido tränade jag, och sen så var mycket, jag skrev min, man skulle göra en så här, i nian så skulle man göra en så här uppsats inför gymnasiet där man skulle lära sig att skriva uppsatser i nian i vår skola.
Och det var
då skrev jag om samurajer då.
Sweet.
Så här, och det, mina vad heter det, en av källorna då var samurajtidningarna.
Mycket bra.
Men det var väl en del historiska. Det var lite som i en av dina favoritserier i Blade of the Immortal, där att de går igenom mycket vapen.
Ja, precis.
Det är det man vill ha liksom, så
här. Ja. Man lärde sig Kusarigama och såna saker. Men i alla fall, ni då, har ni varit Usagi-fans?
Ja, jo. Sen hans egen tidning i alla fall.
Ja.
Det är väl, är det sent 80 eller är det början 90?
Jag tror att det är tidigt 90-tal.
Ja, som ni gick i Sverige alltså.
Ja. Jo, i Sverige.
Jo, jag har ju läst en del Usagi och Jimbo, men inte aldrig följt den sådär kontinuerligt, kan jag inte säga.
Nej.
Men läst som sagt lite så här spridda album och så, men det är det är ju, kan emellanåt vara riktigt bra. Särskilt imponerande är ju hans hans historiekunskaper och folklore som man använder på ett väldigt roligt sätt i serierna.
Ja. Jo, men och antropomorfa djur är ju alltid roligt liksom.
Ja. Jag intervjuade ju Stan Sakai när han var faktiskt gäst på Stockholms internationella seriefestival, dåvarande SPX. Så.
Jaha, vilket år var det här?
Ja, det måste ha varit för 10 år sedan skulle jag säga. Ja.
Är det 10 år sedan? Åh,
ja, tror det har varit. Så.
Nej, han var jättetrevlig.
Ja, väldigt trevlig. Ja. Trevlig kar.
Oj, visste inte jag. Hade jag vetat om det hade jag suttit längst fram.
Ja, precis.
Se vad man missar när man inte har koll på svensk seriekultur.
Ja. Nej, det är...
Nej,
så är det. Nej, men det var... Det var skojigt. Tyvärr inte inspelat, men you had to be there.
Ja. Vissa saker i livet behöver man tvungen att uppleva live.
Ja.
Ja. Och sen får man ha det i sitt minne bara.
Ja, just det. Ja. Det tycker jag är bra.
Just det, nu kommer jag ihåg. It's all coming back to me now.
Ja.
Just det, han gjorde ju... Ni var ju på scenen i hörsalen. Ja, just det. Så han visade lite hur han tecknade, live-tecknade. Ja. Det var ju coolt faktiskt.
Ja. Jo, men det var, han var en bra scenpersonlighet, Stan. Ja. Och sen... en annan minnesvärd grej var att jag skulle troppa iväg med honom till en skola så där dagarna efter festivalen. Där han skulle, Alexander Cavalieratos, är bildlärare på en skola i Stockholm, serietecknare också. Han bjöd in Stan, så att då hade vi lite ont om tid, för vi hade varit ute på båttur och sådär som Stan ville göra då. Så att behövde vi käka någon lunch innan han skulle hålla i en lite undervisning med eleverna. Och vi pinnar på där och så säger han, men jag vill gärna äta något svenskt. Och så går vi förbi Gröna Jägaren av alla ställen. Men han var nöjd. Han fick isterband och potatismos.
Ja, trevligt.
Man vill ha svensk mat liksom.
Ja, och lingondricka. Så det funkar väl bra. Senare på kvällen blev han bjuden på Grand Hotels smörgåsbord. Så han fick verkligen så här hela spektrat av Stockholms kulinariska utbud liksom, från Gröna Jägaren till Grand Hotel. Så det var bra.
Ja, just lingondricka är svårt, svårslaget svenskt, tror jag.
Det skulle jag vilja säga.
Det är väl vi och finnarna som käkar lingon i världen. Så här naturligt.
I vilt tillstånd.
Ja, men typ så här. Men vi måste också bara, innan vi sätter igång med vad vi har läst den här veckan, så måste vi promota att från och med nästa vecka,
just det,
så kommer vi köra lite sommarläsning som vi gjorde förra året, som blev populärt och tacksamt. Bokklubben kallar vi det för numera. Ja. Och vi kommer börja med A Distant Neighborhood av Jiro Taniguchi.
Precis, som ju tyvärr gick bort i vintras.
Yes.
Så vi hedrar hans minne genom att ha läst ett av hans mest kända verk.
Och där, premissen för den här bokklubben är att någon av oss, eller alla av oss, inte ska ha läst tidigare. Mm. Och i det här fallet är det väl så att första gången, eller hade du läst den?
Nej, jag hade inte läst den.
Nej, men det är första gången för oss allihopa. Men anledningen till att vi tar upp det här i förväg är för att där vill vi ju gå lite mer på djupet och prata lite mer om handling, alltså så här, detaljer och sådana saker, så att det är fördelaktigt att faktiskt ha läst serien innan man lyssnar. Så att nu har ni på er till nästa vecka innan vi kör den här. Och sen så kommer vi efter det, kan vi promota den nu, köra Monstress av Marjorie Liu och Sana Takeda. Vi kommer köra Vej av Sara Bergmark Elfgren och Carl Johansson, och sen så avslutningsvis
Jonsson,
sorry. Och sen så ska vi prata lite Buster och utgå ifrån den här samlingsvolym 1 som kom för några år sedan.
Busters
retrobok. Precis.
Väldigt snygg utgåva.
Så det är de fyra vi har valt, och i den ordningen kommer dyka upp. Sen får vi se om vi trycker in någonting mer. Men till det är planen just nu.
En framförhållning har vi nu i alla fall på bokklubbarna.
Precis. Så det är de man kan börja leta efter. Och jag tror att nästan samtliga finns tillgängliga på bibliotek och seriotek runt om i Stockholm.
Så borde det vara. Annars så får man...
Ja, de går ju att köpa förstås också. Men för den som är, vad heter det, ekonomiskt eftertänksam, så kan man hitta dem på det sättet också.
Ja.
Det är de två varianterna vi rekommenderar i alla fall. Bibliotek eller att man införskaffar.
Ja.
Eller att man lånar av någon som man känner förstås. Då. Ja. Så, vad har vi då har läst den här veckan? Jag tror att Anders får börja, för jag tror att du har läst mest grejer. Så du får öppna med någonting nominerat.
Ja, precis. En... unga man som heter Eric Kostiuk Williams, som ju vi hade äran att ha på besök här i Stockholm för ett par veckor sedan.
Förlåt, nu missade jag. Eric
Kostiuk Williams.
Kostiuk, okej. Jag tyckte du sa Kostium, och så tänkte jag att det var något artistnamn. Men ja, då är jag med. Okay.
Med reservation för det uttal av det kanadenska namnet. Han är nominerad till en Eisner för Best Single Issue One Shot för Baby Bell Wax Bodysuit, som är utgiven på förlaget Retrofit. Och ja, det här är ju en samling kortare serier som Eric har gjort och samlat i den här. Så att det spänner över lite olika ämnen och sånt. Mycket har ju en så här lätt självbiografiserande prägel.
Stod han och juckade mot Big Ben där?
Ja, det stämmer.
Eller rättare sagt mot Tower, vad heter den? Tower of London, den heter ju någonting själva.
Ja, just det, är bara,
det är bara klockan som heter Big Ben. Det heter ju
West. Det är nog en kanadensisk.
Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, vad bra. Då behöver jag inte
byggnad skulle jag nog säga.
Kopia,
ja.
Han fortsätter att vara tacksam för att Baby Bell inte har gjort något kring att
Ostföretaget.
Ja. Han blev faktiskt kontaktad av deras marketing ansvarige. Så här, ja, men just det. Därför jag får så många konstiga träffar när jag söker på Baby Bell på nätet. För att han brukar komma eftersom han blev han kommer rätt högt upp. Eftersom han är nominerad till en Eisner och så vidare. Det här är fantastiskt snyggt. Den är tecknad i jag skulle säga att det är något åt liksom, ja, men 60-70-tals underground-hållet då, liksom.
Det ser ut som en svung.
Ja, väldigt svung, väldigt starka tuschlinjer, väldigt snyggt, väldigt färgstark serie.
Ser väldigt lite psykedelisk ut också, lite ja. Dalí-vibbar känner
ja,
jag.
Ja, precis. Schyssta grejer. Men här så har jag ju en återigen den här gamla tropen med katten som inte bryr sig om sin husse eller matte, som jag inte alls känner igen mig eftersom min egen katt är så, han är så himla folkkär. Men här har vi en liten ruta med Eric och hans katt. Ah. Katten säger, Lord knows I don't really give a fuck what happens to you.
Taskigt.
Han får sin mat. Ja, taskigt. Men, ja, men i alla fall den, sen har vi en serie som är nostalgisk för såna här message boards.
Okej, okay, har vi kommit till den delen av
vårt liv? Vi har kommit till den punkten.
Hur gammal den här mannen är?
Inte 100, men han var ju alltså 2005 så var han ju in the depths of closeted adolescent despair.
Yngre än oss alltså.
Ja,
jag tror han är och, tydligt yngre.
Ja, jo, han är definitivt en
millennial ut i fingerspetsen.
Oh, ja, millennials.
Nej, men han är väl född på 90-talet någonstans skulle jag säga.
Ja, exakt. Och, det är precis det vi säger.
Ja. Va, millennial? Då tänkte jag att man är född runt millennieskiftet.
De räknar typ från 80.
Nej, 83.
What?
Jo, det beror på vilka man frågar.
Så du klarar det precis? Så.
Jag är Generation X. Det är väldigt stolt över.
X? Stark.
Ja, nej, men i alla fall. Det
är
det här
28,
en...
va?
Nej.
Jo, check it.
Ja.
Nej, det är, jag är 83-gränsen.
Okej. Okay.
Vad skönt,
ja.
Anton.
Att vi för jag behöver inte
utrycka
det finns två. Det är skillnaden mellan en millennial och en generation X är att millennials, de är assholes för att de inte fattar att folk runt omkring också existerar. Generation X, vi är assholes för att vi är aktivt assholes mot folk istället.
Ja, just det. Ja.
Vi är
dryga jävlar
liksom. Ja. Och millennials är bara aloof och tycker inte, de är så här, oh, bara mig. Mm. Så.
Snowflake.
Ja, precis.
Ja. Nej, inte den här Snowflake. Vi har haft en lång diskussion om Snowflake.
Ja.
Vi ska inte börja där.
Ja, jo, men om man, jag tror, jag ser där det väl där på bilden.
Ja, precis. Det var ju alltså då Erics eget användarnamn då. Daredevil _666.
Aha.
Och han blev...
Men det måste du gilla, Anders.
Ja, det var ju väldigt fint. han var faktiskt...
Vilket användarnamn skulle du ha haft?
Devil Dude kanske. För jag hade precis blivit upp till Devil Dude av eller på år tidigare av David F. Friedman. Eller för Devil Dog kan man. Så det skulle jag nog ha använt, tror jag. Men jag hängde inte på message boards. Men det gjorde i alla fall Eric, och han hängde på av alla himla grejer som han ägnade sig åt sina fandomtimmar, så var det Aspen Comics, Michael Turners serier.
Ja, okej. Okay.
Fathom och liknande. Och han utvecklade en stark online-vänskap med en kvinna som vars användarnamn var Cross. Och det var just korset hon syftade på. Inte att hon var förbannad. Så hon var en stark kristen. Hon var så stark kristen så att hon ville få med honom på sin sida. Så hon skickade faktiskt en bibel till Eric. Mm-hmm. Med hans namn ingraverat på. Så det är en liten nostalgisk...
Ingraverat?
Ja, snällt.
Tryckt eller vad man ska säga. Då. Mm. Det är en liten nostalgisk serie om detta, om denna vänskapen och en komma ut-serie och lite sånt där. Och det rullar på så med sen en science fiction Britney Spears story som jag tyckte också var riktigt schysst.
Just det, har inte Britney Spears i någon video en väldigt röd dräkt som ser ut som sån här
Baby Bell Wax bodysuit? Ja,
jag tog det.
Yes. Bra jobbat. Ja, nej,
jag
men
kan
så...
inte säga vilken låt det är tyvärr.
Nej, Upside Down Again.
Nej.
Ja, nej, men i vilket fall som helst, den här tycker jag att man definitivt ska plocka upp om man är intresserad av en Eisner-nominerad ny seriekonst. Som sagt, stiliga teckningar åt det psykedeliska hållet.
Ja.
Kommer man få ut någonting av detta?
Ja, så du tycker att det håller Eisner-kvalitet?
Definitivt. Alltså, cool. Jag tycker det här är...
Det låter extremt kul.
Det här är en imponerande tidning.
Mm.
Faktiskt.
Coolt.
Skoj.
Ja, ska vi gå vidare då? Freddy, har du...
Jag kan hämta ut.
Ja, Freddy som varit förberedd. Han har lagt sakerna framför sig på bordet innan han börjar. Så.
Ska vi gå från tjockt till tunt? Eller?
Du får ju köra hur du vill.
Jag kör med.
Så länge du inte sårar någon. Lever i din själ.
Till slut, jag har ju mitt nya liv som volymväntare.
Ja.
Så då har jag
hur känns det här?
Jag har ju fått vänta hur länge som helst.
Jag känner mig smutsig.
Ja, exakt. Karnak har jag läst. Känner till Karnak?
Nej, jag ser Marvel-loggan nere i högra hörnet.
Det här är en Marvel-serie.
Ah, okay.
Jag försöker plocka russinen ur Marvel-kakan. Det betyder, ta allt som inte har med kontinuitet att göra.
I Marvel-Karnak menar du?
Nästan. Och varför den här sticker ut är för att det är Warren Ellis som har skrivit den. Jag har kommit fram till att jag är ganska stort Ellis-fan ändå. Mm. Trots att han skriver otroligt deppiga grejer.
Mm.
Cyniskt, svart, negativt.
Är det allt du förknippar med honom?
Nej, men och nej. Intellektuellt stimulerande kan man lägga till.
Ja.
Kan det vara. Och han är ju väldigt duktig på att skriva helt enkelt själva hantverket också. Jag gillar inte allt, men oftast. Jag kan rekommendera Injection, det är en väldigt cool serie som går nu. Så fortsätter att komma ut. Här handlar om Karnak som är en Inhuman. Alltså... Ja, han...
Jack Kirby-figurer, ja, alltså.
Exakt. Och han lever i ett torn, The Tower of Wisdom, med sina geseller, kan man säga. Och där han...
Det är ganska kaxigt. Eller hur?
Där han instruerar dem att de inte har någon betydelse alls, liksom. De är inte värda ett skit. Det är det som är saken. Titta på den här stenen. Den här stenen har mycket mer värde än du. Den har funnits här jättelänge. Du är bara blinkning i tid, om man ser till tiden liksom och så vidare.
Ja.
Det är någon sån filosofi han förespråkar.
Skönt att ta ner folk på jorden lite.
Ja, jo, det är precis det han sysslar med. Hans super... det verkar vara så här, alltså Inhumans har ju superkrafter, men, och jag trodde att det här var hans superkraft, men tydligen...
Att han kan
supernegga
på. Supernegga.
Nej, men att han har en säregen förmåga. Men
det är att han kan hitta den svaga punkten.
I allt, precis. Ja. Han ser liksom svagheten i allting. Men jag trodde det var hans superkraft, men i själva verket så verkar det vara att han bara tränat sig till det här, något slags Inhuman Batman. Kan man säga. Han är superbra på kampsport och kan hitta liksom felet med allting. Så det är klart man blir negativ om man ser fel i allting förstås. För hans föräldrar nekade honom eller ville inte att han skulle utsättas för den här terrengasen. Eller dimman eller ska säga. Som förvandlar folk och att de går in i en slags puppa och sen kommer ut och har förändrats och har krafter och så vidare.
Vad tycker du om tecknandet då?
Jag gillar det stenhårt, måste jag säga. Väldigt expressivt, ska jag säga. Och så snygg färgskala, väldigt nedtonad. Och bläddrar igenom lite här, Anders, som sitter ute.
Det är långa sjok där, inte någon dialog.
Nej, men precis.
Ja, det känns ju också som att de har dragit... tecknandet och mer åt indie-hållet också.
Mm, verkligen. Det är väldigt...
Eller, ja.
Jo, absolut.
De, för det är inte de det här slickade den, liksom som man...
Nej. De tycker jag påmärker om Granov, eller inte Granov.
Nej, det är väl slickat.
Det är slickat.
Ja, men jag tänkte fel.
Bakåt slickat.
Fortsätt.
Klara på den. De använder raster i den här väldigt snyggt. De lägger till lite så här färgat raster på olika ställen. Ja, som ett slags, nu något speciellt, som en skugg, nästan inte skuggning, men som en speciell effekt bara. Inte bara när man använder sina, ja, nästan övning.
Kolla, här har vi en millennial skurk, skulle jag ändå säga.
Exakt.
Som har på sig en Charles Xavier tröja där det står Charlie Don't Surf på.
Är du säker på att han är... Ironi är ju annars... ironiska t-shirts är en Generation X.
Det är en millennium. Spoiler, det är en millennium.
Nej, Freddy, nej.
Jo, det stämmer. Ja. Karnak är helt klart mer Generation X. Som går runt och är så dryg och jobbig. Men jag tyckte den här var väldigt bra. Han, det är flera coola kampsportssekvenser som är brutala. Och han är väldigt bra på att mosa på folk. Fast han inte har då superkrafter, det jag tycker.
Han kan se svagheten.
Ja, men precis. Man måste ändå kunna utföra det liksom. Här i första actionsekvensen så liksom klyver han en kula med sina fingrar.
Det är bra
jobbat. Nej, han är ingen super.
Nej, men det kan man göra bara man tänker det, tillräckligt.
Ja, exakt, bara, jag ser nog att den där kulan, när jag slår här så kommer.
Ja.
Du har väntat nu.
Ja.
En kul grej i början där också att,
ännu en kul grej.
Ja, det är många kul grejer. han bryter benet på en ond förövare. Först slår han sönder hans njure, tror jag, och sen så bryter han som benet på honom. Och då så kommer den här Agent Coulson som är med från tv-serien Shield och känd från Avengers-filmen och så vidare. Men varför gjorde du inte den här avslutande grejen på en gång? Varför var du tvungen att slå sönder hans njure? Och då säger han, jo, men jag har sett i era filmer att ni gillar det här, att man ska göra något dramatiskt. Attention grabbing first.
Ja.
Och sen gå vidare och göra avslutande. Jag tolkar det som att han ser en svaghet i själva berättandet i serien som medium. Och det gillar jag. Jag vet inte om det stämmer.
Det är en personlig tolkning.
Ja, exakt. Han ser liksom... Ja. Så här, det är fel även här. Fanns i alla fel. Jag tyckte det var kul. Om man gillar Warren Ellis kan man absolut läsa den här. Den är helt fristående. De förklarar allt som har med kontinuitet att göra, som har med den här, som berör den här liksom.
Har du läst Karnak tidigare?
Nej, han har bara förekommit lite sporadiskt i Inhumans serier. Så jag är lite sugen på att läsa några volymer av den pågående Inhumans serien för det är Charles Soule som skriver, som är väldigt duktig.
Yes. Han som ju låg bakom She-Hulk här, som ju, ja, en svit som ni gillar.
Yep. Så den ligger på min volymlista nu.
Ja. Jag kan ta, jag har ju arkivläst lite. Eftersom att Ben Stenbeck var i stan, så fick jag... passade jag på att få Witchfinder in the Service of Angels inhandlad och
fint signerad kanske till och med.
Precis, någonstans i boken. Jag kommer inte ihåg var han signerade. Nej. Men i alla fall.
Det är en serie från 2009-2010.
Så detta. Gammal.
Ja,
ja, precis.
Så precis det är, innan vi började vårt värv.
Precis, exakt. Jag vet inte vad jag har... Ja, strunt samma. Och det är den första volymen då av Witchfinder, kan man säga. Alltså den samlar de första numren. Och jag vet inte om vi har pratat liksom handling tidigare när vi har pratat om det, men det är ju alltså slutet av 1800-talet och Sir Edward Grey då som hanterar det okulta helt enkelt. Och i det här fallet så handlar det om några upptäcktsresande eller arkeologer som har hittat någonting som de inte borde ha hittat och
blir tagit med sig till
tagit med sig hem till London och nu börjar de hittas här och där i tagna av dagar som man brukar säga. Och så är det Edward Grey då som ger sig på att klurigt vad det här fasen är som händer egentligen. Och för min del så är det är ju stilen och det är så storyn då, Mike Mignola, så man känner igen sig i Mignolas verk, men för mig är det nya, för mig är ju Stenbecks teckningar som jag liksom inte har riktigt reflekterat över tidigare. Alltså jag har inte reflekterat över att det är just han då, och jag är ju väldigt tjust. Det är nog en av mina nya favoriter. Han har en stil som är liksom precis i min det jag tycker bäst om, där det kan vara grunden realistiskt men ändå mycket monströst och så, men även mycket, ska man säga, tydlighet i tecknandet och så. Det är aldrig så att jag tvekar över vad saker och ting är och så där, utan så. Väldigt snyggt skuggat, väldigt snyggt ljussättning och allt sånt där. Här tycker jag är otroligt duktig hantverkare, Ben Stenbeck.
Ja, den där scenen är ju rolig just för att den kom ju innan Mignola tog ett steg tillbaka vad gäller sitt manusförfattande liksom, för att sen har han ju lagt ut mycket på samarbetsbasis med liksom. Han har haft sin hand på väldigt lätt på rodret, som han uttryckte själv.
Ja. Nej, men det, jag tyckte att det var bra. Det var en riktigt bra första introduktion till karaktären och till världen och till allt möjligt liksom.
Ja, för det tänkte jag, det blir jag lite nyfiken på, eftersom den här serien, utöver att den berättar då den här den central centralt mysterium kring då, som du säger, de här arkeologerna och så går det ju in ganska djupt på mytologin, den här mångtusenåriga mytologin som poppar upp i Hellboy-serierna och de olika kring-serierna då. Hur kunde du hänga med i det som inte läst liksom allt fram att, till Witchfinder kom ut, så att säga?
Ja, men jag tyckte att det kändes bra, för det är ju inte så att det är inte liksom helt nya koncept, utan man förstår det är ju varianter på sånt man är bekant med.
Ja,
liksom,
precis, sådär. Ja.
Och det gör ju att det är ju som med The Witcher till exempel, i spelet och serierna, så är ju det är ju en egen värld, men den är väldigt lik väldigt många andra författare, fast han har gjort sin egen grej av det liksom, och det gör ju att man har, det finns ju referenspunkter som gör att man
för förståelse.
Ja, men precis, så han pratar om vissa typer, och sen är man ju, så jag är ju rätt väl beläst på den här typen av okult grejer i andra sammanhang liksom, så det hjälper ju förstås. Men jag tycker jag blir väldigt sugen på att läsa mer. Jag blev ju också väldigt förtjust i Baltimore när du till slut fick mig att läsa den för några år sedan. Och den har jag ju tyvärr tappat lite nu, så den ska jag också se till att börja läsa mer av. Men
den är avslutad nu precis.
Ja, men det är kul att det finns liksom andra, alltså att kvaliteten ändå är så pass hög liksom, sådär.
Ja.
Andra verk, om man säger så liksom, att det inte bara är Hellboy liksom, så.
Ja, precis. Jag kan ju rekommendera att du skaffar dig då senaste Witchfinder-albumet City of the Dead. Ja. Då återkommer ju Ben Stenbeck till att teckna. Det har ju varit andra som har tecknat däremellan. Vänta nu, volym 2 där av Witchfinder, har den listad där. Det är ju den som utspelas i Vilda Västern. Den var ju tecknad av John Severin. Hans sista serie faktiskt. Han påbörjade ju sen Sledgehammer 44, men dog tyvärr tidigt under arbetsprocessen.
Just det. Ouch.
Så att det blev hans sista kompletta serie. Witchfinder,
ja, den finns
Dead and Gone Forever heter den väl, va?
Ja, mycket möjligt.
Och sen så är det ju Mysteries of Unland som var tecknad av Tyler Crook, som var den tredje, som är ju inte skriven av Mignola alls, utan där är det ju Kim Newman heter han väl, va? Och ytterligare en författare som skrev. Kim Newman, som är väl mest känd för Anno Dracula. Och han är ju filmkritiker sedan väldigt många år tillbaka.
Det känner jag inte igen alls. Jag bara bläddrade lite i den här. Jag har den hemma i hyllan, men det var jättelänge sedan jag läste den. Alltså Dave Stewart, vilken kille alltså. Sen är väl säkert...
Alltså som färgläggare,
Mingo har säkert varit med... Vi har ju hört på panelen att de har haft väldigt nära samarbete och sådär. Men alltså färgläggningen är helt bananas i den här. Allt är nedtonat och grått och brunt. Och sen så är de här magiska bästarna helt klarröda liksom. Ja. Det är jättehäftig effekt.
Ja, verkligen. Ja. Det, så är det. Men av allt det här bakom materialet och mytologi och sådär som dyker upp i den där, så är det nog min favorit ändå den här lilla... Lilliput-kon.
Ja, ja. Absolut.
Som dyker upp.
Och det är, jag är jättestort fan av just Jonathan Swift och hans... Ja. Alltså jag har inte läst dem på säkert 15 år, men jag läste dem väldigt mycket precis efter gymnasiet. Alla genom hela hans... Ja. Liksom, och de här lite annat samlade verk och såna saker liksom. Så att det är sånt tycker jag är jättekul. Jag är väldigt förtjust över när man använder sig av just hans verk som och spinner vidare på. Jag tycker det är kul, det. Roligt liksom, så att men det är kul. Jag fick absolut mer smak för att läsa mer. Ja. Det enda som jag kände att jag skulle vilja, nu blir jag nyfiken på vem Sir Edward Grey är, för det är ju det enda man egentligen inte får den här i någon riktig bild av vem han är.
Mm. Nej, här får man ju
det här är vad han gör.
Precis.
Och det känns som, och det är ju inte konstigt att man i första volymen koncentrerar på vad är det här för figur. Nej. Men det är intressant. Jag hoppas att man får mer av vem han är.
Hans första framträdande var ju i en Abe Sapiens-serie faktiskt.
Jaha,
The Drowning. Den första miniserien som Abe Sapiens hade.
Ja. Men det är lite häftigt. Det är också ett väldigt tydligt exempel och bevis på vilken bred värld han har skapat. Ja. Att det går att göra liksom historiska dippar. Och, alltså att det går att förflytta sig i tid och att det fortfarande håller. Liksom,
Så. Men just det, nu vi pratar om det förresten, inspirationskällor och så till Mignola, så kan jag nämna att jag kommer hålla föredrag på Lovecraft-konferens i Providence i augusti, om någon av vägarna förbi.
Wow.
Necronomicon i Providence. De hade en open call for papers till The Armitage Symposium som de har där. Så att jag kommer att prata just om hur Mignola har inspirerats av Lovecraft och Robert E. Howard och liknande folk från liksom, The Lovecraft Circle.
Ja, vad kul.
Presenterar ju sin på in så här 15 minuter ungefär och så där kommer vi visa lite bilder och sånt. Jag tycker att det ska vara jag går ju lite emot den här akademiska amerikanska traditionen där man bara läser rakt av ifrån sin text. Jag tycker att när det är en presentation ska det ju vara lite mer visuellt och sådär. Men jag får stålsätta mig för att det blir väldigt många innan tilläsningar i 15 minuter.
Kommer du ut med lite mer storm och drang?
Ja,
fyrverkerier och
satsa på det. Lyckligtvis är jag redan på lördagen, så jag slipper vara med i sista heatet och sådär. Det brukar alltid vara ganska lömskt.
Ja, det låter ju prima.
Ja.
Så du ska till Rhode Island alltså?
Ja.
Ja, trevligt. Mm. Köpa hem lite sås till oss.
Precis. Ja, det där... I went... My friend went to Rhode Island.
No, all I got was this.
Bottle of sauce.
Ja. Allt jag fick var lite ketchup blandat med majonnäs.
Ja.
Du har läst mer
kulheter. Jag ska köra en liten till.
Jag är nyfiken på det här, för det här är...
Vault Grab.
Ja, precis. Ja. Night Raven.
Ja, Night Raven är ju en figur som har funnits lite i min periferi under ett par år faktiskt. Det var nog just faktiskt när jag höll på och gjorde efterforskningar för min Lobster Johnson-text. För två år sedan nu då, som jag läste på en massa andra vigilantes och sådär. Och hittade då Night Raven. Night Raven är då en figur som hittades på tidigt 80-tal och gick i några av de där Marvel UK's antologitidskrifter.
Jaha.
Hulk gick den i till exempel.
Mm. Okej.
Okay. Och sen så har jag inte sett några några av de här serierna någonstans. Han har haft ett par så här gamla tidningar som där jag haft sett annonser för Night Raven och så. Ja. Men nu har Marvel tagit sitt ansvar och börjat släppa grejer från Marvel UK i fina samlingar. Mm. Så att här så får man, ja, men det är väl allt material som finns med Night Raven skulle jag säga.
Mm. Alan Moore har skrivit lite säga här.
Ja, precis. Mm. David Lloyd tecknar.
Visst är det han som har gjort, är det David Lloyd?
Nej. Det är Alan Davis.
Alan Davis har tecknat också. Så att det är ju fantastiskt fint.
Fint.
Och det är ju klassisk pulp då. De är ju extremt tydligt influerade av The Shadow och The Spider, får man först och främst säga. Det som man ska komma ihåg då när man köper den här samlingen, det är ju att det är en relativt liten en del serier.
Och rätt mycket illustrerade.
Men klassisk pulp alltså.
Ja.
Där de ju väldigt tydligt och hyllar sina inspirationskällor. De har bara tagit bort Grant. Det är ju nämligen så att Maxwell Grant var ju husnamnet för The Shadow-författarna.
Ja.
Och Grant Stockbridge var husnamnet för The Spider- författarna.
Ja, okej.
Okay. Så här så är ju då Night Ravens äventyr är ju dikterade till Maxwell Stockbridge.
Snyggt.
Och
men gör, är det liksom så här, det, hyllning är ju en sak, men har den någonting eget att komma med liksom, eller är, blir det
jag skulle säga att det här är ju inte en dekonstruktion, utan de är ute lite i samma ärende som Mignola, att han är intresserad av att berätta pulphistoria. Han är inte intresserad av att dekonstruera pulpberättelser.
Nej.
Så att det här är ganska så rakt upp och ner en hyllning liksom till, ja, till de här gamla hjältarna. Liksom.
Ja.
Och Night Raven har ju det gemensamt med Lobster Johnson då, att han också precis som The Spider före honom då, bränner in sitt märke i pannan på
jag ser det här
på folk.
Hårt.
Ja,
det är ju faktiskt det gör ju faktiskt Fantomen också, fast det, han inte bränner.
Nej,
han märker ju
folk.
precis, det var en jävligt hårt smäll. Mm. Ja, nej, men det här är ju fantastiskt snyggt, alltså serien är ju drömlikt tjusig alltså när liksom, ja, men som sagt Alan Lloyd och vad är det mer för andra tecknare? Alan Davis, sorry. David Lloyd och John Bolton. Mm. Som också bra.
Okay.
Jim Steranko är med och tecknar. Väldigt tidiga grejer av Steve Dillon får man se här till exempel. Så...
Kul så att de ger ut de här UK-serierna.
Ja, precis. Det här är tydligen den första... Jag tror det är i alla fall den första som jag lade märke till då av Marvel UK-grejerna. Men de kommer även ge ut Hulk-serierna då, från.
Som bara kom ut där alltså.
Ja, precis. Mm. Ja, men de hade ju en egen egen redaktion och som sagt egen utgivning där man fick använda, hade ju licens att liksom göra egna serier.
Coolt.
Så att om man gillar klassisk pulp och är intresserad av då brittisk 80-tals seriehistoria, så bör man ju definitivt plocka upp detta, skulle jag säga. Det är en sån korpulent samling, mycket text då, som sagt.
Ja, det verkar vara ungefär 60-70 serier.
Ja, något sånt. Sen så är det ju lite sköna så här, men pulphistoria och lite sånt mot slutet också. Så att det är en gedigen samling som jag verkligen kan rekommendera.
Jag måste säga, jag köpte ju en sån här samling med Universal Monster-filmerna på Blu-ray. Och jag har faktiskt tittat igenom Dracula, Mumien och Frankenstein för första gången i mitt liv. Alltså från 30-talet. Ja. Och blev väldigt, väldigt förtjust i Boris Karloff, i framförallt Mumien. Det blev i min, alltså det var en
Imhotep.
Ja, precis, en väldigt vad ska man säga, en upplevelse. Jag hade liksom inte reflekterat över det tidigare, att det är han, men jag tycker att han är väldigt bra i den rollen.
Den är svår att värja sig mot, den filmen, ja. Faktiskt. Alltså från den där första scenen när mannen blir vansinnig, som bara skrattar sig till döds.
Ja. Typ, det finns mycket små detaljer och sådana saker. Ja. Men vad jag tänkte fråga er är om det finns några där, och det här är helt oförberett, så det kan, ni kanske får återkomma till ett senare avsnitt, men serier med mumien, liksom så här inspirerat kanske av, inte kanske nödvändigtvis av den då, men liksom, är det någonting som ni kommer ihåg att ni har läst eller så?
Just det.
Alltså mumie liksom som bad guy eller good guy.
Jag
eller
tänker på Moon Knight som har den här egyptiska kopplingen, men det är ju inte så mycket.
Det som ligger närmast skulle jag väl säga EC Comics.
Ja.
Men du vet... Tales from the Crypt och så vidare, ja. Och då, där så kommer du hitta åtskilliga mumiehistorier.
Ja.
Nej, för Jack Davis till exempel, som du gillar, en Mad Techno,
ja, okay.
Han har ju tecknat flera riktigt hårda mumie grejer som kom ut från EC. Så att,
för jag tänker så här, Dracula hade ju liksom en egen serie.
Ja.
Och då kände jag så här, fick mumien också en egen serie? Fick Frankenstein en egen serie? Så här.
Men alltså, det är Dracula är den som har störst name recognition, och Frankenstein skulle jag väl säga.
Ja.
Mumien
drömde
väl inte till på samma sätt.
Alltså,
eftersom, ja.
Och det är ju också en historia som känns som att den är mer... Alltså det är deras egen på något sätt. Både Dracula och Frankenstein är ändå litterära förlagar man har gått efter på ett annat sätt. Liksom. Så även om kanske myterna och historierna som de har baserat det på kanske har berättats tidigare, så kändes det ändå som att det är en egen karaktär. På.
Ja, jo, men
det kanske var en del av det som... Men det som slog mig mest var hur bra de håller. Alltså alla tre filmerna är ju liksom... I vissa lägen så blir det lite teatralt liksom sådär, och lite fånigt. Men i allra mest största delen så är det, håller det fortfarande riktigt, riktigt hög. Och så otroligt snygga.
Ja.
Vackra filmer.
Det är ju härligt att se dem just på Blu-ray också. För det är ju första gången som man verkligen har totalrestaurerat.
Ja, precis. Det är inga reper eller knaster.
Nej, för det var ju även då när de släppte ju en box... på DVD också, men då hade man inte putsat på alla filmerna, så att, jag gjorde ju en jämförelse när jag bara switchade mellan Blu-ray och DVD, det är en oerhörd skillnad alltså.
Coolt. Ja, Freddy har lite brittisk serier att
jag har en one shot från IDW, Judge Dredd Funko Universe. Jag tror Funko Universe är en slags samling, att de har i samarbete med IDW gett ut flera Funko-titlar.
Ja.
Och jag kunde ju förstås inte hålla mig, utan behövde...
Men är det alltså Judge med Doc Judge? Eller?
Precis. Jag var tvungen att fråga en expert om det här med Funko Pop-figurer. För det är alltså sådana som...
Moderna John Blund-gubbar.
Ja, så här, så jag frågade vår D'Artagnan Daria om det här.
Ja.
Jag frågade, vad är grejen med Funko Pop-figurer? Och hon blev väldigt upprörd. Vad är grejen? Frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken. Det är collectibles i kawaii chibi-format. Jag älskar dem så mycket. Jag har alla Sailor Moons och Snape. Men jag försöker också inte fucka ur, säger hon. Och då började jag, vad menar du, fucka ur här? Och då kom fram till att det finns ju risk, det är så här, gotta catch them all, att man börjar, om man väl börjar så är det lätt att samla på sig fler.
Ja, precis. Och då plötsligt står man där med så här Swamp Thing i filtutförande och grå Swamp.
Ja, för om ni har varit på Forbidden Planet i London eller var som helst.
Så det är hyllmetrar med figurer.
De är ju extremt populära. Och jag tror tydligen så en stor grej är så att de är ganska prisvärda. Alltså de kostar inte så mycket, så man kan köpa på sig flera liksom.
Ja, det är så, that's how they get you.
Men hon säger då att det här är ju för de som inte har råd med Japan Originals och pulipdockor. Det är tydligen det som är den riktiga grejen. För de, ni får googla på det här, jag har ingen aning.
Nej.
Ja.
Bra, då fick vi med leksaken också i det här avsnittet. Det var skönt det känns nu.
De kostade lite mer.
Vad tyckte du om serien då?
Serien, ska se.
Ja, tack till Daria för experthjälpen här.
För jag har ju bara sett de här, alltså, i förpackningen. Jag har inte dristat mig till att köpa någon.
Nej.
John Layman skriver, Francesco Gaston och Troy Little tecknar. Och den är alltså tecknad i just att alla ser ut som såna dockor med jättestora huvuden. Och jag var såhär, ja men det här är bara en gimmick grej. Men det här var ganska kul faktiskt. Jag blev positivt överraskad.
Härligt.
Ja, men det blir en sån här, ni vet, när de rebootade Star Trek-filmerna så fick de lite kritik för att de klämde in alla såna här klyschor och tråper som man, som man, den opåläste, förknippar med Star Trek. Och att de ska beamas upp och alltså...
Ja.
Det måste bli lite fäktning och såna grejer.
Ja.
Det är lite så här också. De plockar liksom allt vad förknippar man med Judge Dredd. Det måste vi mosa in här. Så Judge Death dyker upp och så vidare.
Och Judge så här... Happy.
Ja,
Caligula då, han med?
Nej, han är inte med.
Fan också. Judge Fish fick inte vara med.
Och Cy Anderson och så vidare. Men den är ju väldigt humoristisk och kul.
Är Judge Carl Urban med då?
Tyvärr. Ska det bli en tv-serie eller? Ja. Han räddar en hund.
Som George blir en, Pug.
Ja, ja, precis.
Pudge Dredd.
Drömmer här om team up med George Dredd och Pug Dredd. Mm. Ja, precis. Den sista scenen här så kommer en massa zombies och det är de här ondskefulla judges som är där. Men då finns de håller på att bygga någon slags zombie-strålmaskin. Men den kan man vända på och reverse. Och då blir alla regnbågs judges istället. Judge Rainbow, Judge Happy, Judge Flower, Judge Sunshine.
Vad fint.
Så den är lite så här, gullig och mysig. Men jag tyckte det här var, det var mycket bättre än vad det behövt vara. För det här är liksom, det är en gimmick grej. Så jag blev faktiskt
Men det var en one shot eller?
Det här är bara en one shot. Håller inte för en hel serie, utan det här är precis lagom.
Ska du köpa dig din egen Judge Dredd Funko nu då?
Kanske. Jag är lite sugen. Han ser ju väldigt bra ut i det formatet. Eftersom han stod hjälm ändå liksom.
Ja, precis.
Kanske.
Det låter som en bra ställe att avsluta på det här avsnittet. Nästa vecka som sagt blir det bokklubb. Och då ska vi alltså läsa
Distant Neighborhood.
Precis, A Distant Neighborhood av Jiro Taniguchi. Till dess så hoppas vi att ni läser mer serier.